Välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard och jag är programledare för den här podden och dessutom läkare och författare. Idag har vi en riktig sanningssägare som gäst. Professor Fredrik Nyström, du är professor i internmedicin och har skrivit en del böcker. En populärvetenskaplig bok i alla fall, Ät upp till bevis, som kom ut 2010. Och jag tänkte att vi skulle diskutera idag lite kring vad vi har pratat om. Nu har inte du lyssnat på alla de här avsnitten som vi har spelat in, men vi har ju pratat mycket kost här, vi har pratat mycket motion och det gör vi i väldigt många avsnitt. Och du har väldigt mycket vetenskapligt grundade åsikter om de här frågorna.
Jag tackar för den inledningen.
Det tänkte jag. Du kan väl presentera lite själv kring dina tankar vad gäller kost och motion och allt som vi har pratat om. Du behöver inte veta så mycket mer, för det är det vi pratar om mest i den här podden. Vi har lite andra ämnen också. Men vad tänker du om, vad är nyttig kost?
Vilka stora och breda frågor.
Ja, men vi börjar brett här.
Ja, jag vill först göra klart då att jag gärna ställde upp på det här, för jag tycker ju inte bara att jag har åsikter då, utan just har jag ju forskat själv och gjort försök inom det här med kost och när jag började så var det ju faktiskt lite oväntat, otippat med att jag gjorde en av de få studierna där man verkligen försökte göra folk tjocka då, som jag brukar kalla den för min snabbmatsstudie.
Ja.
Vilket faktiskt är väldigt ovanligt, helt enkelt för att det är etiskt svårt att få godkänt att medvetet göra folk ohälsosamma. Men jag gjorde ju en kopia på den här snabbmatsdokumentären som Morgan Spurlock gjorde på sig själv, som fick ett fantastiskt genomslag.
Och så, Super Size Me.
Alldeles exakt. Mm. Och så gjorde jag i stort sett samma upplägg som han hade haft då, att man skulle överäta snabbmat helst då i 4 veckor och låta bli att motionera. Och det var egentligen mitt första insprång då i det här med kost och livsstil som var tydligt. Innan dess har jag jobbat med högt blodtryck och med även experimentell forskning på fettceller med molekylärbiologi. Men när jag kom tillbaka då till Sverige efter att ha varit i USA så gjorde jag den här snabbmatsstudien som fick nästan löjligt mycket uppmärksamhet faktiskt. Men vad jag halkade över i den då var ju ett flertal saker som verkligen fick mig undra varför man säger sånt här som att man ska äta lågfettkost och det är farligt med mättat fett och så vidare. För i huvuddrag då, så dels så fick vi en väldigt lyckad och väldigt uttalad viktuppgång i studien. Folk ställde upp på den tiden. Jag tror inte det hade gått med dagens studenter, får jag erkänna. Det var huvudsakligen läkarstudenter där som gick med på att verkligen offra sig själva lite då under 4 veckor för att se vad som händer när man äter alldeles mycket och slutar att motionera. Och folk gick upp mycket i vikt. Vi hade 5 stycken som gick upp 15% av 18 deltagare på 4 veckor. Och det är mycket att gå upp
mycket,
alltså.
Ja.
Men vad vi kort och gott hittade, de 2 saker som verkligen fick mig att undra över varför man säger som man gör inom livsstilen, det är ju att vi då tittade på kolhydratintag och kunde då finna att det var jättestarkt kopplat till enormt förhöjda levervärden. Det var faktiskt den första publikationen. Så de som blev tjocka av att äta kolhydrater fick tiofaldiga stegringar i levervärden.
Det fick väl Morgan Spurlock också, va?
Ja, det verkar ju så. Han var ju orolig för sin lever, så har vi fattat dokumentären. Det är lite svårt att se den. Så det tror jag stämde med hans dokumentär. Vi fick ännu värre värden hos en del deltagare. Jag blev faktiskt riktigt rädd ett tag. Det var en deltagare som såg ut som att han skulle behöva en ny lever. Så hemska värden var det faktiskt. Mm-hmm. Men det löste sig och det blev en bra publikation. Men det var det ena vi hittade, att det verkade vara farligast att äta mycket kolhydrater direkt på en kort och enkel analys bara av så kallade makronutrienter, alltså fett, protein och kolhydrater. Men när vi istället då tittade på, och då hade vi en kolossalt bra kostregistrering måste jag säga i den här studien, för folk fick ju ersättning då för sina matkostnader utifrån kvitton de lämnade in.
Ja, det låter ju väldigt effektivt.
Ja, alltså, jag tror att det måste vara en av de bästa kostregistreringar man har gjort, eftersom man är verkligen motiverad dels att äta mycket men också lämna in alla hamburgarkvitton och allt annat man har ätit. Och så finns ju då menyer på de stora snabbmatskedjorna så man kan gå in och titta exakt vad varje meny innehåller. Så vi har en väldigt bra kontroll på 4 veckors överintag av kalorier, vill jag påstå. Och då analyserade vi istället då fettinnehållet, och då hittade vi ju att de som hade ätit riktigt mycket mättat fett, de fick bättre blodfetter. Så det var precis tvärtom mot vad Morgan Spurlock säger då, att han skulle ha hemska blodfetter. Vi fick en förbättring i blodfetterna.
Men jag har ju sett den här dokumentären, ja. Supersize Me, och det som slog mig när jag såg den här dokumentären, det var ju att dealen var ju att man var tvungen, om de sa, skulle det vara supersize,
var
så var
du
tvungen att säga ja.
11 gånger tror jag det var.
Ja, men det intressanta var ju i hans dokumentär, det är att en supersize där, det var 2,5 liter läsk.
Jag brukar säga det, det är
det är en hink läsk. Och sen, jag vet inte om du minns det, men det var ju en skintor farbror med i den här dokumentären.
Ja, just det,
han som hade ätit en Big Mac om dagen sedan 1970-talet. Men han åt aldrig pommes frites och drack aldrig läsken. Och det hade ingen som helst impact på honom.
Men det tror jag inte det har. Alltså.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror inte det är ett dugg fel att äta snabbmat i den grunden. Det är kolan till exempel.
Så, om du undviker läsken och kanske pommes frites,
när jag föreläser om det här brukar jag också precis ta fram det här, att, och då är en supersize av en helt annan storleksgrad i USA, på den tiden i alla fall, i Sverige. Och det intressanta är att den här hinken med cola, dels ingår det alltid refill i USA, så att man kan ju fylla upp den en gång till när man går därifrån. Men det roliga är att den är ju smal i botten, tycker jag. Och då undrar jag, varför är den det? Ja, men det är ju för att den ska gå och ställa i kopphållaren i bilen.
Är det sant? Ja. Visst,
men jag undrar om inte de där togs bort efter dokumentären. För de gjorde visst vissa menyjusteringar. Så stort genomslag fick hans dokumentär.
Men sammanfattningen av din studie, att kolhydraterna var
verkade farligast.
Mycket farligare.
Och mättat fett verkade vara det som drev en förbättring av blodfettet genom att höja HDL-kolesterol, det nyttiga kolesterolet. Ja. De två fynden gjorde mig ju kolossalt tveksam till debatten om vad som anses vara farligt och inte. Och det är väl det jag hakat i på. Och sen hittar vi en sak till som jag också har inte publicerat specifikt från den studien, men som gjorde att jag blev väldigt intresserad av det här med livsstil och kost och sånt. Och det var att vi kunde visa att energislösandet, den sanna metabolismen, alltså mätt som koldioxidproduktion och syrgasupptag i kroppen, det steg jättekraftigt hos flera deltagare. Så de kunde nästan inte bli tjocka. Alltså. De bara gör värme av allting. Och det har jag fortsatt lite på också då, att se vad brun fettväv som ju helt enkelt bara ger värme i kroppen, som liksom kortsluter den här så kallade ATP-produktionen, som alltså inte är pension utan som är vårt energikälla i kroppen då. Den har vuxna människor också, så det har jag också forskat lite på, vad köld kan ha för betydelse och hur det kan höja metabolismen. För det är ju vad jag försöker säga, alltså att en del kan ju äta hur mycket som helst, i alla fall det är oftast unga personer, utan att det händer särskilt mycket alls, för man bara eldar upp överskottet. Och det tycker jag man skulle forska mycket mer på och försöka hitta, vad är det för någon sannolik genetik då som gör att en del tål det här så himla bra, medan andra tyvärr är precis tvärtom och
jag tror jag
lägger
hade
på sig vikt av ingenting. Mm.
Jag tror jag hade rekordet som 20-åring i Lund att äta flest hamburgare.
Alltså, hur många var det då?
Ja, jag vet inte, jag tror jag vid något tillfälle så åt jag väl 550 grams hamburgare plus 4 cabanossor och en massa pommes frites i det här. Jag kunde äta hur mycket som helst, det hände absolut
flexibel
ingenting.
Flexibel magsäck.
Flexibel magsäck och flexibel, och jag gick inte upp i vikt heller.
Ja, det är många som är avundsjuka på det.
Ja, det är många som är avundsjuka på, men det är intressant. Men en sak som du pratar om, det här med köld, det är en annan sån här teori som jag har alltid varit så fascinerad av, människor som motionerar och sätter och bilsar på sig. De har förmodligen tittat på Rocky eller någon sån här, du vet, den här filmen.
Springer upp i sina trappor.
Springer upp i trappor och så bilsar på sig.
De trapporna.
Och så bilsar på sig hur mycket kläder som helst. Och det är alltid lite överviktiga personer som sätter på sig hur mycket kläder som helst när de motionerar. Och jag har alltid tänkt att kyla gör ju att du förbränner mer energi.
Nej,
så det är ju du måste vara totalt idiotiskt. Vill du gå ner i vikt? Har du forskat
men det
på det? Är du inne på det?
Jag gjorde ju en så kort sån studie medan jag hade forskningsmedel till att göra lite roliga studier. Så 6 veckor fick folk sitta och frysa en timme om dagen jämfört med 6 veckor utav att ha just massa kläder på sig. Mössa och halsduk hela tiden på vintern. Och vi kunde faktiskt visa att framförallt då att de som istället under vintern såg till att aldrig frysa de sjönk lite i sin metabolism faktiskt.
Ja, och det, det...
Så de blir ju lite tjockare som jag brukar säga till våren om man nu är så rädd för att frysa. Och det här är den andra utav två gamla klassiska råd som jag fått höra talas om. Dels att man givetvis åt rätt mycket fet mat förr, och det sa gamla mormödrar, grädde och sånt är nyttigt, va? Om man åt dopp i grytan, och det är ju det som man har tappat bort i dagens debatt, men det sa man ju förr. Och det andra var ju att man skulle frysa in vintern.
Mm.
Och det är precis det jag tror. Ja. Då får man upp sin metabolism och blir lite tåligare snarare än att man sätter på sig mössa och vantar direkt. Alltså.
Ja. Men egentligen så det är inte bara vad du tror, utan som du var inne på tidigare, du forskar på det här.
Ja, och det stämde med våra resultat.
Med
alltså.
Resultat
så att man på sig mössa och halsduk mest hela tiden när det var kallt, så sjönk metabolismen, så man blev lite snålare inställd. Alltså. För att man behöver ju inte ha någon metabolism, någon brun fettväv som håller på att elda på om man aldrig utsätts för kyla.
Mm. Så rådet här, om vi ska försöka ta metabolism, är då för er som inte känner till bland lyssnare ämnesomsättningen.
Ja, alltså metabolism används ju för allt möjligt. Ja. I det här fallet syftar jag verkligen på den äkta metabolismen, det vill säga energiförbrukningen mätt som hur mycket koldioxid du andas ut och syrgas du förbrukar. Alltså hur mycket du kostar som maskin, motsvarande vad en bil drar i bensin, den ena jämfört med den andra. Va? Den ena slösar mer och gör mer koldioxid och den andra är snålare. Va? Precis på samma sätt kan man faktiskt mäta energiomsättningen på människor och slipper då gå den här trassliga omvägen genom kostfrågor och sånt, vilka har kolossalt litet vetenskapligt värde, och fråga hur mycket äter du. Det finns få undersökningar som jag har råkat på dem i alla olika områden jag har forskat på som har så otroligt svagt vetenskapligt bevisvärde som när folk svarar på frågan hur mycket de har ätit och vad de har ätit. Det ändras kolossalt mycket i människans huvud ganska oavsett vad de nu faktiskt åt egentligen.
Ja.
Och det vet man.
Det är sällan man har de här snabbmatskvittorna.
Ja, det var en väldigt det var inte 100% säkert, men det var nog ganska nära sanningen i alla fall, för det fanns ett ekonomiskt incitament att faktiskt lämna in kvitton på precis det man har ätit. Kan man ju tänka sig att en del snodde andra människors kvitton, men det tror jag inte.
Nej, det låter väl konspiratoriskt.
Ja.
Men om vi återgår till den här kylan då, som jag har varit i många privata sammanhang diskuterar med folk. Så här. Men att bada kallt då, vad tänker du om det som bantningskur?
Ja, jag har ju fått faktiskt förslag att få forska på det, men jag har inte fått pengarna än från ett väldigt roligt sällskap i Skellefteå, Kylans och Mörkrets glada vänner, som just håller på och har sådana här vaksimningstävlingar och sånt. Det gick nu den 15 februari, jag var faktiskt uppe där och deltog och föreläste för sådana här just människor som älskar kalla bad och förstås framhåller på olika sätt att det är nyttigt. Jag kan väl bara säga att jag tror att det rimligtvis måste vara så, alltså, men jag har inte sett att någon lyckats visa att upprepade kalla bad ger mer brun fettväv. Men det är sällsynt med studier där man provocerat folk att frysa också, eftersom det är jobbigt, va? Precis som det är sällsynt med studier där man gör folk tjocka. Det är svårt att få det etiskt godkänt och det är svårt att få följsamhet. Så att jag känner inte till någon specifik studie där man verkligen testat om brun fettväv
men,
ökar.
Men
jag tänker mig att det är så.
Det borde vara så.
Jag hoppar ju själv i varje dag nästan tvångsmässigt i havet på vårt sommarställe längst ute i ytterskärgården. Och när det är 6-8 grader i vattnet för det har blåst västliga vindar, alltså man hoppar i. Det går ju nästan inte att andas när man är i vattnet. Jag kan inte det i alla fall. Man får se till att man liksom inte drar i sig kallvatten, för man får ju någon slags kramp när man hoppar i. Men när man kommer upp och 2 sekunder senare får man kolossal värmekänsla, fast man står där ute kanske i plus 10 grader i vinden och just har badat så där kallt. Och vad fasen skulle det vara om inte annat än att man tänt upp sin bruna fettväv, den man nu har, och försöker göra en skyddsvärme där reflektoriskt. Jag har svårt att tro något annat. Alltså.
Du pratar om det här bruna fettet. Vi kanske ska förklara, vad är det bruna fettet?
Det är ganska enkelt egentligen att förklara. Vi har ju vit fettväv som är huvuddelen av våran fettväv. Då. Men den är ju faktiskt inte vit på oss människor, brukar jag ju framhålla. Folk tror att den är vit om man skär i den, men det är den ju inte. Den är ganska gul. Och ju mer morötter man äter, ju gulare är den. Så den ser inte ut som kotletterna i kyldisken. Då. Men annars är det samma typ av fett vi talar om. Det kallas vit fettväv. Vi lagrar karoten i den så den blir lite gulare. Då. Alltså.
Och karoten finns i morötter.
Så är det ju. Men sen har man då trott att den så kallade bruna fettväven, som ser lite brunare ut för ögat då, för att den innehåller väldigt mycket såna här små energiceller i cellerna, som mitokondrier. Den ser brun ut om man tittar på den då, liksom skär bort en bit på de djur som har den, och sen har spädbarn, det har man vetat länge. Sen trodde man att den försvann hos vuxna, men för typ 10 år sedan så kom det övertygande data om att väldigt många vuxna bibehåller sån här brun fettväv. Men den är lite knepig att hitta då, den sitter liksom centralt kring de stora blodkärlen, kring hjärtat och uppåt och över halsen, så lite insprängd bland annan fettväv, men numera har man väldigt säkert.
Och vad är poängen med
den gör värme alltså.
Den gör värme.
Den slukar energi, kanske mest i form av fettsyror, och eldar upp det till värme. Och då värmer den upp blodet i kärlen som den ofta då sitter runt, och så får man värme upp till huvudet och kring hjärtat och centralt i kroppen, och så skickas värmen ut sen. Så det är som ett element där och sitter och värmer och kan startas av olika hormoner. Då. Bland annat helt vanlig stress av adrenalin och noradrenalin kickar igång den till exempel.
Och man skulle kunna tänka sig att det ändå växer till.
Ja, för det är ju nästa fråga. Alldeles exakt. Att det här är ju hur man startar upp den, det vet man väl ganska väl. Men det riktigt intressanta är ju hur man skaffar sig mer av den. Och där kunde vi faktiskt visa, inte med jättestarka data, men hyfsat starka data med en magnetröntgenteknik, att man faktiskt fick lite mer brun fettväv i den här köldstudien jag gjorde. I ett område som är välkänt där det sitter brun fettväv, alltså kring nyckelbenen, där sitter en klump brukar man säga. Och det kunde vi också hitta på röntgen. Mm. Så det verkade som att man kan träna sig till större volym, och då kan man ju förstås öka förbrukningen när man startar upp den här fettväven också då, och låta den göra värme. Så att man skulle kunna smalna ännu mer då utav att utsätta sig för kyla.
Och poängen med det är att den bruna fetten skapar värme, och därmed
och då förlorar man,
så ökar
energi.
Vi metabolismen, förlorar energi och därmed kan man gå ner i vikt.
Alldeles precis. Precis. Och jag tänker mig att det är det som hos en del individer förklarar det du beskrev på dig själv, att du kunde äta jättemycket utan att bli tjock. Det är det naturligaste man kan tänka sig, att förlora energi genom att kicka igång brun fettväv och låta sig bli varm på det sättet. Och helt enkelt bara elda upp kalorierna.
Så de här som har sett på Rocky, bara till er allihopa, sluta bilsa på er grejer.
Om ni inte vill bli tjocka.
Om ni inte vill bli tjocka.
Det är modets vingar, svängningar ändrar sig. Rätt som det kommer det bli snyggt att vara tjock igen, som det var på 1600-talet. Blek och fet var det finaste då.
Ja, och det är klart.
Vem vet?
Antingen så är det ni satsar på, eller så om ni nu vill följa dagens modetrender så... Bilsa inte på er, spring runt i kortbyxor enbart. Det kan ha lite bättre effekt.
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag faktiskt också. Jag funderade på, du pratade om det mättade fettet. För det är också en sån här, att det skulle vara så skadligt. När jag läste medicin så, jag menar utifrån fysiologi och hur det ser ut. Det bryts ju ner allting på samma sätt. Mättat fett, fleromättat fett, omättat fett. Jag har aldrig någonsin förstått vad är skillnad. Alltså, sen finns det, som vissa hetsar upp sig över, linolsyra och linolensyra, som är två fettsyror som är så kallat essentiella, som vi behöver, och de finns i fleromättat fett. Men det är ju pyttedoser, det är liksom så lite så att det går knappt att mäta hur lite vi behöver. I övrigt, allt överskott därifrån, om jag inte missminner mig från läkarlinjen, det är ingen skillnad på mättat fett. Jag förstår inte riktigt vad är skillnad. Har du någon studie på vad skulle
absolut,
skillnaden
vara på
mättat?
Jag har forskat på det här ganska mycket. Det är väldigt komplicerat om man ska gå in i det på detalj faktiskt, för det visar sig att fettsyror, det här är ju fettsyror vi pratar om, som man måste ju skilja på fettsyror och hur fettet sen till slut blir. Det blir ju så kallade triglycerider i våran fettväv till exempel, men det byggs ju upp utav tre fettsyror.
Just det.
Och det vi pratar om nu är just de specifika fettsyrorna. Men de har faktiskt direkta hormonella effekter, har jag faktiskt visat på till och med mänskliga celler. Så det är ganska otäckt hur mycket saker fettsyror. Ja. Alltså, de kan alltså gå rakt in i cellkärnan och stimulera DNA på olika sätt, eller DNA-transkriptionen. Så det är en krånglig del, men om jag ska gå rakt på sak här då och försöka förklara varför man har sagt att mättat fett skulle vara farligt, så går det nog medicinhistoriskt och spåra till den här Ansel Keys då, som var professor i epidemiologi på 60-talet i USA. Och som påstår då att 90% av alla hjärtinfarkter berodde på att man åt för mycket mättat fett. Mm. Och det gjorde han med gammal då statistik som verkligen känns gammaldags, som bara byggde på samband mellan vad man ansåg att folk åt i olika delar av världen där man hade mycket infarkt, och det var i det fallet Karelen, alltså norra Finland, där folk hade väldigt mycket hjärtinfarkter på den tiden och också åt mycket mättat fett, menar han. Och i andra änden i hans då epidemiologiska undersökning av olika länder så var det Kreta, där man åt jättemycket olivolja istället, väldigt lite mättat fett och knappt hade hjärtinfarkt alls. Och så tyckte han då utifrån det här att det gick att säga att det är det mättade fettet som höjer kolesterol och ger hjärtinfarkt.
Finns ju lite så kallade confounding faktorer där,
alltså,
kan
det är helt
säga.
Förskräckligt. Nu är ju inte jag vetenskapshistoriker, måste jag ju säga, men det har ganska övertygande, tycker jag, visat då, att till att börja med plockar han ju bort Frankrike, som man åt mycket grädde och ändå inte hade hjärtinfarkt.
Som är mättat fett.
Ja, precis. Bland annat. Så att det här är ju, men det intressanta är, dels så fick ju det här då, slog en järnklo i politikerna i USA, och sen har det spritt sig till resten av världen och suttit kvar i 30-40 år, ända till de bara senaste åren, när folk börjar undra vad är det för sanning i det här. Alltså, är inte det väldigt förenklat att påstå att mättat fett förklarat allting? Och jag tillhör till exempel de då som har kunnat visa att även om man äter mer mättat fett som diabetespatient, så får man snarast bättre blodfetter än om man äter den klassiska lågfettkosten. Nu har vi en randomiserad studie som har visat.
Och det visade din snabbmatsstudie också.
Ja, den var ju övergående. Den var ju bara på 4 veckor, men den här andra studien var hela 2 år lång, alltså. Ja. Och dessutom på en högriskpatient med typ 2-diabetes. Då. Så att jag vill ju påstå att det där är bara ett totalt missförstånd. Men du börjar med att fråga om vad man nu ska äta för något. Och i det sammanhanget så finns det väl en enda ordentligt bra stor studie som har visat ett kostmönster som ger mindre hjärt-kärlsjukdom. Och det är ju det som man ofta kallar medelhavskosten då. Sen är den olika definierad, men i det här fallet var det ganska enkelt. Det var mycket olivolja, mycket nötter, inte så mycket kolhydrater, och sen var det faktiskt då rödvin också. Nästan varje kväll.
För Livsmedelsverket då, de rekommenderar väl ändå medelhavskost nu?
Nej, det tycker inte jag alls.
Det gör de inte.
De kallar det för det, men läser man på det så är det ju inte medelhavskost. Det är det som gör det här så rörigt.
Ja. För vad är du sa precis vad medelhavskost är.
Ja, alltså det här var ju den medelhavskostversion som man visat funkat. Och det var just mot den klassiska lågfettkosten som snarast Livsmedelsverket visst fortsätter att prata om. Ja, att man ska äta bröd, potatis, pasta och ris, och man ska undvika mättat fett. De säger allt sånt fortfarande när man tittar på deras hemsida.
Ja, det kan de göra.
Ja, det gör de. Jag har kollat det.
Ja, det låter ju helt antikverat.
Ja, alltså jag har ju alldeles nyligen plockat fram deras PowerPoint som man kan låna av dem och använda fritt, och det står ju så dumma saker där, så jag blir alldeles
som
matt
till
faktiskt. Ja, en sak som jag hetsar upp med över som vetenskapsman, det står ät mer grönt. Hur kan man ge ett så dumt råd? Men om man redan äter jättemycket grönt, ska man äta ännu mer nästa gång man ser den PowerPointen? Och sen ska man äta en, men att ens ge ett
och
så...
Och vad är grönt?
Ja, det kan man undra. Det bara står så. Men liksom, om man nu ska ha någon slags vetenskaplig grund för några råd, då måste man i alla fall ange någon slags mängd. Mm. Inte bara säga mer. Mm. Man kanske redan äter bara grönt. Men det bara visar hur lite man har tänkt på vad man säger. Det är lika dumt som de här skyltarna man kan se ibland ut med vägen. Kör långsammare. Men ett sånt råd kan man väl inte ge? Man måste väl säga vilken hastighet man ska köra. Man kanske redan kör 7 km/h.
Ja. Nej, men jag håller med dig.
Så Livsmedelsverket, vill jag påstå, huvudsakligen fortfarande talar om någon slags lågfettkost. Och pratar de om medelhavskost mer tydligt, då brukar de inte ha några problem med att till exempel säga att det finns någon slags nordisk medelhavskost, vilket det ju absolut inte finns.
Och
det är ju bara
en
konstruktion. Ja, då brukar det vara rapsolja istället för olivolja till exempel.
Men det kan du ju inte veta.
Nej,
att det är samma
kan man ju alldeles exakt. Det råkar ju bara passa och odla hos oss.
Ja.
Och det är en väldigt annorlunda fettsyrasammansättning i rapsoljan än i olivoljan. Alltså. Och de få studier där man verkligen har testat olika fettkällor, det finns ju inte många. Alltså, men det finns några, och delvis har de dolts tyvärr. Just Ansel Keys gjorde ju en stor studie på 9000 personer som han bara la en byrålåda, för han fick inte de resultat han ville. Det har publicerats 2016 i British Medical Journal när man hittat de gömda originaldata. Det är väldigt snyggt. Ramsten och medarbetare har publicerat det för 3 år sedan och fick in det i British Medical Journal. Där man då visar att när man istället substituerade det mycket mättade fett som man faktiskt åt på den tiden i sjukhusmiljö med majsolja, då ökade hjärtinfarkter. Och patienterna dog i förtid.
Och det var inte riktigt vad han ville visa.
Nej, det var absolut inte vad han ville visa. Så därför valde man att aldrig publicera det. Utan det publiceras då 40 år senare ungefär. Ja, då. Ja.
Så det talar för att
majsolja är nog till exempel kanske inte så bra att äta jättemycket av. Och det för tankarna till att vissa då fleromättade fetter kanske är farliga. Omega-6-fettsyror som är mycket av i majsolja. Och det finns nämligen 2 andra studier där man har gett väldigt höga halter av omega-6 till folk med hjärtsjukdom i form av kapslar och tillskott som också ökade dödligheten. Så jag tror det är viktigt vilken olja man nu väljer om man vill gå på oljespåret. Det är ju olivolja
som har bäst dokumentation.
De är neutrala brukar jag tycka snarare. Jag tror inte de har så mycket effekter alls. Ja. Och mitt argument för att det måste vara vettigt att äta mättat fett, dels kunde vi ju visa oss diabetespatienter att det var kopplat till bättre blodfetter, men framförallt är det ju att det är det fettet vi gör själva. Mm. Jag har så svårt att tänka mig att man gör något giftigt i kroppen systematiskt.
Nej. Alltså, när vi får fler och mättade fetter så gör vi om det till mättade fett.
Ja, mer att när vi nybildar fetter från kolhydrater så gör vi ju mättat fett. Och när vi föder upp våra barn, om de nu får amma, då är det ju mättat fett de får i bröstmjölken. Det vore väl ganska konstigt om det skulle vara giftigt. Jag tycker vi gravt felkonstruerade i sånt fall.
I så fall är ju människan inte riktigt evolutionärt anpassad.
Nej, jag tycker ju inte det. Det är en taskig start i livet om man nu liksom ska förgiftas av sin mamma.
Ja, det tycker man ju. Jag måste ändå återgå till det här. Vi pratar medelhavskost och en faktor i medelhavskosten som du ju nämnde här, det är ju rödvinet. Livsmedelsverket rekommenderar de rödvin.
Jag har inte vågat titta vad de skriver. Det är klart de inte rekommenderar, men jag kan inte citera dem vad de skriver. Nej. Om alkoholintag.
Men om vi säger andra, vi har ju haft en del, andra gäster som förordar medelhavskost. Vi har inte,
och då det hoppar de över alkoholen.
De hoppar över rödvinet. Och det låter ju lite intellektuellt ohederligt.
du förstår för den formuleringen. Jag brukar ju jämställa, och det har jag ju fått väldigt mycket kritik för redan för väldigt länge sedan. Jag var ännu tydligare med det än vad jag kanske kommer att vara här när jag har lärt mig lite mer politisk korrekthet. Men alltså, jag brukar ju jämställa alkohol lite grann med träning. Alltså, det gäller ju att ha rätt dos.
Ja, och
dricker man för mycket så är det väl inte bra. En del riskerar väl att bli alkoholister om de börjar dricka det på morgnarna också. Medan det är ungefär som med träning. En del blir träningsnarkomaner också eller dör i plötslig hjärtarytmi. Så att jag tycker det gäller att ha rätt dos och det går att överdosera allting. Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså, egentligen, om jag ska vara ärlig, och det är ju meningen att jag ska vara här, så i moderna studier så verkar man ju tåla väldigt mycket alkohol innan det blir direkt farligt. Men om jag ska svara någorlunda politiskt korrekt så ska man väl inte dricka mer än en halv flaska om dagen om man är karl då. Vin.
Ja, och
kanske
som kvinna.
Hälften av det tyvärr om man är en normalstor kvinna.
Ja. Och det har att göra med, varför tyvärr? Ja, det är tråkigt. Ja, det är gott. Ja, det är sant.
Som är väldigt jävig.
Men jag har ju, jag lever ju i Sverige. Jag har ju fått för mig då som svensk att det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Det är bara könsmaktsordningen som är skillnaden här. Men du påstår alltså att det är skillnad när det gäller alkoholintag.
Alltså, det är skillnad i vad man tål, och det har helt, i det här sammanhanget så har att göra med
hur löser könsmaktsordningen det? Nej, jag bara skojar. Men i alla händelser så i medelhavskosten, det som ändå är visat i sammanlagt forskningsläge, som ändå det vi kan säga ändå har en positiv effekt
på hjärt-kärlsjukdom.
Så ingår också
till kvällsmaten. Sen är det en annan komponent som jag tycker är konstigt att man inte lyfter fram oftare. Och det är ju att i den klassiska medelhavskosten, den som kanske studeras just redan av Ansel Keys då på 60-talet när man inte hade hjärtinfarkt alls, fast man faktiskt rökte mycket på den tiden.
Vilket
jag tycker
om
är väldigt intressant. Mm. Så hade man nästan ändå inga hjärtinfarkt enligt dåtidens statistik. Och det man ofta glömmer bort här är att en annan komponent är att man åt ju ingen frukost.
Nej.
Varför ska man hålla på att äta frukost då? Menar, om man nu säger att medelhavskost är nyttig, och då, det vet ju alla som rest förr i tiden, till exempel
som vi i Italien
på 70-talet.
Bakelse,
man
kan de äta
fick ibland. Inte ens frukost där på hotellen, för man Nej. Äter inte det.
Nej.
Så det är också så märkvärdigt att föra ihop det här med återigen Livsmedelsverkets rekommendationer om att det är viktigt att äta tre huvudmål och sen mellanmål. Man ska ju hoppa över frukosten om man ska leva enligt en traditionell medelhavskost, och sen äter man sista målet sent på kvällen och dricker rödvin till. Och då är man ju ofta inte hungrig till morgonen därefter.
Nej, och jag har ju också funderat lite på det här, om man då tänker sig människan som en kroppslig evolutionär maskin.
Inte fanns det frukost i grottorna.
Nej, och det här att man ska äta stadiga målmat, det kan ju knappast ha skett för 40 000 år sedan att människor åt stadiga mål morgon, middag, kväll.
Tvärtom, att vi har ju utrustats med en gallblåsa för att vi ska vara duktiga på att äta väldigt mycket när maten väl kommer framför oss, och gärna med fett i.
Ja.
Det finns ju så att säga ett anatomiskt bevis på att det är det vi är till för. Gallblåsan är till för att lösa upp fettet, och då är det...
Du bekräftar alla mina teorier.
Ja,
det är fantastiskt roligt att höra.
Inte ofta. Men alltså, det är därför vi har en gallblåsa, vi som inte gallopererade. Det är ju för att kunna äta väldigt stora måltider, gärna med mycket fett i, och kunna hantera allt det fettet. Hästar och andra...
Och sen svälta lite då.
Ja, vi är gjorda för det. Och det är svältperioderna som evolutionärt har fått oss att i allmänhet inte bli sådana som du då, som uppenbarligen kunde äta väldigt mycket utan att bli tjock. Utan det var ju för att överleva svältperioder som de flesta av oss mer är sådana som att när vi äter mycket lägger vi på oss det som en reserv inför nästa svält. Sådana som du.
Så jag skulle ha gått under. Jag skulle ha gått under.
Du passar inte i dåtidens samhälle, men bättre i nutidens.
Jag passar bättre i nutidens samhälle. Tur jag är född nu och inte för 40
Och kanske bättre på att tåla kyla då, för all del, om du har gott om mat. Så kan det ju också vara.
Ja, det kan nog vara
så. Det beror ju på vad det är för något evolutionärt tryck.
Exakt. Det här är så spännande, vi kan prata i flera timmar om det här, men jag tänkte att vi måste prata lite motion också.
Ja, det gör jag gärna.
Ja.
Jag är väldigt störd över att folk blir så störda och får så mycket ångest för att de inte tränar tillräckligt mycket. Det är ju den allmänna uppfattningen att man alltid måste träna, man måste alltid vara vältränad, och man får knappt sitta ner, man måste stå upp och sånt. Och
jag är väldigt kritisk till detta. Alla ska stå på jobbet nu. Vad finns det för vetenskapsbelägg för
inget.
Det?
Inget. Nästan tvärtom. Den senaste väldigt välgjorda studien, en kanadensisk studie på 7000 olika slags arbetare, och då hittar man alltså folk som hade olika arbeten. Väldigt systematiskt och välgjort, publicerat i en mycket bra tidskrift. Alltså 7000 deltagare i studien. Då hittade man folk då som antingen hade ett jobb när man satt hela tiden eller ett jobb när man nästan stod hela tiden. Och sen en grupp som också då mitt emellan rörde sig allmänt rörligt. Och så var ju väl idén att titta på kopplingen till hjärt-kärlsjukdom. Och det roliga är ju här att jag tror jag citerar Maj-Lis Helenius, professor på KI, rätt när hon har brukat säga att sitta är det nya röka, för hon menar att det ska vara så farligt att sitta ner som att röka.
Ja.
Det har ni väl hört, va?
Ja,
så,
det har vi
tror
hört.
Jag. Det festliga, tycker jag då, i den här studien var att det var dubbelt så hög incidens, alltså förekomst av hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkter framförallt, hos de som stod mycket jämfört med de som hade ett rörligt jobb, så det var farligt att stå. Det festliga i studien, tycker jag då, det var att det var exakt samma översjuklighet i att stå mycket som att röka. Precis dubbelt så mycket.
Så det står vad det är nya röka.
Om man ska titta på den senaste och väldigt välgjorda studien, och jag har inte hört Maj-Lis Helenius kommentera den. Men alltså, det finns ju väldigt mycket data som talar för att det är svårt att säga hur mycket en enskild individ egentligen ska träna för att det ska vara bra för den enskilda individen. Men att titta på de här loppen som ni, jag kanske inte ska säga ni till dig, men som man har här uppe i Stockholm då, det dör ju folk på dem.
Ja, det händer.
Det står ambulanser där. Så liksom, vad är dos-responsförhållandet för träning då? Uppenbarligen när man börjar springa maraton i Stockholm och sånt, så är det ju ett visst antal dödsfall.
Skulle man kunna säga
det om ett läkemedel, liksom, att okej, det startar 3000 och då dör det någon. Men det läkemedlet ska ju försvinna dagen efter. Och här fortsätter man att säga att det är nytt. nyttigt för alla.
Men om vi säger, om vi säger, vad tänker du, finns det studier kring hur mycket ska vi röra oss, så att säga? Alltså, för det är det, uppenbart att långloppen, det har ju ändå kommit en del studier, om jag förstår saken rätt, som är kritiska till slutsatserna är att det här inte är jättenyttigt.
Nej,
tvärtom.
Det talas ju om att man kanske måste göra hälsotest eller åtminstone ta ett EKG innan man får ställa upp på de här långloppen, för de är ju så farliga. Men det här gäller ju även Vätternrundan som går i mina hemtrakter, och det är likadant vid Vasaloppet. Liksom. Det är ju mycket dödsfall genom åren. Alltså. Mm.
Och då tänker vi inte...
Och
det
akut finns
ju,
död.
Och det,
alltså.
Och det är ju bara under själva loppen. Ja, hur många dör däremellan?
Ja, visst. Men det, de senaste åren har ju folk börjat få och lyckas publicera de här studierna som faktiskt visar till exempel då att de som åker många Vasalopp har ju betydligt högre risk att få förmaksflimmer än de som inte tränar så där hårt. Och det står i proportion till hjärtarytmier som är allvarliga, och hjärtförstoringar, absolut. Mm. Det är ju säkert mekanismen bakom det här. Att man får stora hjärtan när man tränar så där mycket, och det tål inte alla. Det är säkert stora genetiska skillnader där. En del tål nog att träna jättehårt, andra kanske knappt tål sina vardagspromenader innan deras hjärtan lägger ner. Det finns ju...
Så sluta spring långlopp och bada vak istället. om man vill. Eller? Är det en bra sammanfattning av alltså, det hela?
Ja, och det sa ju du också. Jag tränar ju väldigt mycket. Jag menar, du ska väl träna om du trivs med det och tycker att du mår bra på kort sikt. Jag tränar aldrig. Jag sprang maraton förra året, men det var ju i min egen lilla pilotstudie där jag försökte visa vad som hände vid hjärtat. Alltså, vi gjorde datortomografi och magnetröntgen och allt möjligt av hjärtat både före och efter. Mm. Jag fick förskräckliga värden efteråt. Jag hade tecken på en mindre hjärtinfarkt av mitt eget maraton. Och så kändes det för all del. Jag är ju inte riktigt gjord för sådär långa lopp. Men alltså, medan en annan kollega som är faktiskt 10 år äldre än jag, han sprang ett maraton utan att ett enda blodprov ändrades det allra minsta. Men han har å andra sidan sprungit en mil på 29 minuter när han var ung, så han har en exceptionell genetik.
Ja.
Och det är det som är så svårt med träning. En del blir framgångsrika bara för att de är så sabla duktiga på att plåga sig själva. Och det undrar jag om det är så nyttigt. Medan andra är framgångsrika för att de har så otroligt goda genetiska förutsättningar. De kanske tål det bra då. Men vi vardagsmotionärer är väl någonstans mitt emellan där, och det är inte lätt att säga hur hårt vi kan träna när det går över till att bara ge skadande istället för nyttigt.
Men att röra sig lite grann, det är ändå...
Ja, lite. Det måste man väl göra för att liksom funka bra i sin vardag, och gå promenader tippar jag ju är bra. Men vad det jag tänkte säga sammanfattningsvis, det finns faktiskt inga studier alls som har visat att du blir friskare, mätt så som någon slags riktig händelse, det vill säga hjärtinfarkt eller någonting, av att träna mer, för någon har sagt åt dig att träna mer.
Så det som finns Anders Hansen, inga sådana studier. Du känner till Anders Hansen, den här boken Hjärnstack.
Du säger det. Allergisk emot det.
Du menar att han har helt fel?
Det finns inga studier. Nej, det är epidemiologi. Det visar, han har ju studier, och det är Carl-Johan Sundberg som jag har haft debatt om fysisk aktivitet med. Han är professor i fysiologi. Jag vill påstå att jag vann den debatten ganska tydligt inför allmänmedicinarnas möte, årliga möte förra året.
Och vad säger Carl-Johan Sundberg?
Han säger ungefär samma sak, men han har ju inga data i några så kallade framåtsyftande prospektiva lottade studier på att det är bra att träna och ge minskad hjärt-kärlsjukdom. Det finns kort och gott inte.
Utan det som finns är epidemiologi, och epidemiologi, svagheten med epidemiologi är confounding faktorer. Det vill säga, du vet inte riktigt vad du mäter, för det kan vara något helt annat.
Allra minst när det gäller fysisk aktivitet, för det man kan visa då är ju att de, i alla fall med måttligt hård fysisk aktivitet, är friskare än någon som inte tränar. Men det kan väl vilken idiot som helst fatta. Du kan ju inte träna om du inte är frisk. Nej. Så det är klart att de är friskare i gruppen som tränar än de som
redan
inte tränar.
Början.
Ja, det är lika dumt som att säga, jag som gillar bilar, att din bil håller bättre för att du ökar antalet hästkrafter i den, baserat på att Porsche har väldigt bra statistik, för det har de faktiskt, bäst av alla i bilprovningen. Men liksom, det är ju inte riktigt samma sak. Om jag trimmar min Volvo så blir ju inte den en Porsche för det. En Porsche är bättre från början.
Ja.
Och den omhändertas av någon som är bilintresserad och har råd att serva den ordentligt. Det är därför Porsche håller bättre än en gammal Volvo.
Ja. som är trimmad förstår,
ja,
och har samma antal hästkrafter.
Och man förstår skillnaden.
Ja, ja, liksom. Fattar, ja.
Och det är det man hittar när man tittar på fysisk aktivitet. Det är klart att de som tränar är friskare i gruppen än de som bara ligger på soffan. Mm. En del ligger på soffan för att de har taskiga hjärtan och ont i knäna.
Redan, ja.
Från början. Ja. Så det går absolut inte när det gäller epidemiologi.
Plus att det kan
att
finnas andra faktorer.
Sammanhang. Ja,
ja, det kan finnas helt andra faktorer som du inte ens tagit i beaktande. Så just, utöver det.
Ja, så, ja precis. Så just, ja, det är det tydliga det där med fysisk aktivitet i socialgruppstillhörigheten.
Ja.
Det är väldigt mycket de med bättre utbildning och mindre rökning och nyttjare lever nu i alla möjliga
med
sammanhang.
Badande.
Ja. Som är de som tränar mycket jämfört med de som inte gör det. Det finns jättestora sociala skillnader där.
Några saker vi pratat hela tiden. Vad säger du om snus? Det pratar vi om hela tiden.
Jag brukar mest säga att det är väldigt mycket bättre än att röka och jag är helt nöjd med mina patienter som snusar.
Ja, det är ungefär i linje med vad alla andra säger om snus i det här.
Ja, men sen finns det ju en massa såna här allmänna drogförbjudande individer som drar snus över samma kam
och
som
överrökning.
Och det är jag väldigt trött på. För vetenskapligt finns det väldigt lite belägg för att snus är särskilt farligt.
Nej. Och e-cig då?
Ja, det tror jag inte det finns så mycket data på, men det är väl, liksom, det är väl samma snack som liksom nikotin, hur farligt är nikotin?
Inte alls.
Det verkar inte särskilt farligt.
Nej, det är beroendeframkallande, men det är inte särskilt farligt.
Men det verkar inte särskilt farligt, men det är ju jobbigt att vara beroende av något och få abstinens, men det verkar ju väldigt ofarligt.
Abstinensen är inte jättesvår heller i och för sig, inte den fysiska abstinensen, men sen återfaller du hela tiden.
Precis.
Det är det som är problemet.
Sen vet jag ju för all del inte om det bildas något annat konstigt just för de där e-cigaretterna. Det förekommer ju att man kan bilda nya konstiga saker när man gör dem till partiklar på det där sättet. Men jag passar lite på det. Det är för nytt. Det är säkert det är hemskt nytt. Mycket bättre än rökning i alla fall.
Ja, det låter ju så. En sak till som vi har tangerat några gånger som jag är jättenyfiken på. Jag vill egentligen ha ett eget program om det, men vi har inte lyckats få någon gäst om det, och det är salt.
Ja, det är något som jag tycker är farligt. Helt övertygande om man äter för mycket salt.
Ja, det
finns kolossalt mycket data för det. Men saltdiskussionen kompliceras ju återigen då av att man inte egentligen kan göra så kallad epidemiologi på det. För salt är ju så totalt kopplat till vad man lever någonstans och vad man har för kost för övrigt och en massa sådana faktorer. Mm. Så det svarar ju inte på bara vad saltet står för. Men man har ju visat, nu låter jag som Stefan Rössner, hur många gånger som helst att börjar man äta mer salt får man ju högre blodtryck.
Och det gäller alla?
Ja, fast man är olika känslig. Mm. Äter man tillräckligt mycket salt får man högre blodtryck. Men är man ung och frisk och jättebra njurar så stiger det jättelite. Är man gammal och sjuk så kanske man får i skyhöga blodtryck av att äta mycket salt i en vecka. Och tvärtom, tar man bort salt jämfört med vad man brukar äta, ja då sjunker blodtrycket. Men det är jättestora skillnader på hur mycket det sjunker och hur mycket du måste dra ner på saltet för att få en trycksänkning. Men det finns en riktig lottad studie faktiskt. Det gör det ju nästan inte alls i någon livsstil annars. Där man bad folk att äta mindre salt. Och man fick mindre dödlighet när man följde dem i 10 år. Fast de knappt lydde rådet.
Ja, men då vet man inte om det...
Nej, men de gick ändå åt rätt håll. De åt lite mindre, men det var ingen särskilt bra följsamhet. Men lite mindre vart det. Och i en långtidsuppföljning var det mindre sjuklighet också. Så det finns en lottad studie på det faktiskt.
Mm.
Men sen kom den här förskräckliga som jag tycker i det sammanhanget av PURE-studien nu på 130 000 individer där man då i samma artikel, samma tidskrift, samma nummer lyckades skriva att saltintag hör ihop med blodtryck men å andra sidan så är det farligt att äta för lite salt för då hade man också mer hjärtsjukdom. Suck säger jag, för den är metodologiskt jättekass och det är den som senast drog upp den här debatten då.
Så det finns ingen studie som visar att det skulle vara farligt att äta väldigt lite salt?
Nej, alltså det är alltid som med den här studien då. Det finns en del sammanställningar som sagt det, men då har de blandat in folk med hjärtsvikt till exempel. Hjärtsvikt är ju en helt annan kategori.
Mm.
Och då är det ofta så att de som äter lite salt har hjärtsvikt och fått höra att de ska äta lite salt. Så då går de grupperna ihop, så då blir det så att man
det
hittar
blir
mer
samma
sjuka.
Som Porschen och Volvon.
Ja. Så det är faktiskt en sån här Cochrane-analys som det hette, som hade den jätteklantiga designen att ta med hjärtsviktpatienten i en salt analys och då fick man ju fel resultat. Den här PURE-studien är krångligare som kom nu, där man faktiskt har en enda studie på, jag tror, 130 000 deltagare, men där har man bara mätt salt som en enstaka urinprov på morgonen. Mm. Hur mycket salt i urinen på morgonen ett kort ögonblick?
Det låter inte så bra.
Och det är en helt jättekass metod. Mm. Alltså. Ja. Så det kan förklara att de fick väldigt konstiga resultat när man jämförde olika delar av världen. Men återigen, alltså, det är en väldigt tydlig koppling mellan att äta jättemycket salt och få höga blodtryck. Och man har också visat att äter man nästan inget salt alls så kan man nästan inte ha högt blodtryck. Man kan komma ner till 90 över 60 i blodtryck när man äter nästan inget salt alls. Ja. Men då talar vi om hundrafaldiga skillnader i saltintag som nästan inte finns i vårt samhälle.
Men det skulle inte vara farligt att göra så.
Nej, alltså de här så kallade Yanomamo-indianerna till exempel då, som inte har något salt i sin miljö, för de bor i Brasilien då, långt ifrån hav och sånt. De har ju 90 över 60 eller 100 över 60 hela sitt liv i blodtryck. Ja. Även när de är gamla, de dör ju inte. Men de lever då i en miljö utan salt, precis som vi gjorde sig före bronsåldern, har jag fått förklarat för mig när jag frågat historiker. För vi har ju inget salt i stora delar av Sverige. Vi köper ju det. Mm. Vi har inte saltgruvor och vi har ganska blaskiga hav. Så före bronsåldern överlevde vi också helt utan salt i Sverige, de få som bodde här då. Och då hade vi också antagligen 100. Ja, och det är väl så att det är evolutionärt, och det här gäller ju djur också, att salt är ju gott för att vi riskerar att få saltbrist om vi inte stoppar i oss det som naturligt finns och innehåller salt, och då kanske vi får för låga blodtryck helt enkelt.
Ja, är det för lågt att ha 90 över 60? Det är svårt att man reser på sig.
Ja, alltså du får ju mindre marginal. Ja, om du det blir intorkad och lite krasslig så kanske du faktiskt blir yrslig.
Ja, det låter lite lågt.
Jag tror faktiskt att det kan vara så. Om man tänker sig ett evolutionärt perspektiv där man ska överleva då, att bli jagad utav någon, kanske mammut eller vad det kan ha varit på den tiden, då kanske det faktiskt blir lite sämre prestationsförmåga om du redan har 90 över 60 och sen är ute och springer och blir varm och så jagad och svettas. Då kanske det faktiskt gör så att du blir du klarar inte det.
Så det räcker med saltet, du får i dig via en Big Mac och bara hoppa över pommes fritesen och hoppa över Super Size-kål. vi kör den här. Vi käkar en Big Mac om dagen och så räcker det.
Ja, en svensk Big Mac är nog helt okej. Jag menar, transfetter ska man nog ändå undvika.
Men
det verkar vi ju inte ha i Sverige.
Nej, det har vi inte i Sverige.
Men det kanske finns i något annat land.
Vi börjar dags att runda av här. Vad har du då för råd till svenska politiker? Om du får komma med något snabbt råd här.
De lyssnar väl inte ett ögonblick.
Nej, men nu, om vi nu ändå förmodar att de ska lyssna här.
Man kunde väl till att börja med be att Livsmedelsverket...
Ur ett folkhälsoperspektiv alltså.
Att spara in alla de pengar som Livsmedelsverket konsumerar på att ge livsstilsråd till folk. Det skulle vara mitt använda det till något vettigare.
Ja, det är ett bra råd. Ja. Har du något kostråd, motionsråd, något folkhälsoråd i övrigt?
Ja, jag tycker inte man ska skuldbelägga folk i allmänhet som inte har lust att träna, att de måste träna så länge man inte har data på att de skulle bli friskare av att träna mot sin vilja.
Låter som ett jättebra råd.
Jag tycker folk mår dåligt av att de inte tränar varje dag, hör man sägas. Men det måste man inte alls.
Så peta mindre i folks liv.
När man inte har bra bevis för att petandet lönar sig. Och det gör det ju väldigt sällan. Alltså, vi har väldigt lite sådana undersökningar. Det är ju samma sak med att hålla på och påstå att det ska vara så nyttigt och inte äta kött och äta massa grönsaker istället. Det finns ju absolut inte belagt. Det finns en enda sån stor studie faktiskt på kvinnor gjord för många år sedan som man sällan vill citera. Där man sa åt, om någon anledning var det bara till kvinnor, det var väl av politiska skäl i USA. 48 000 kvinnor lottades till att äta lågfettkost med mer grönsaker och mer fibrer. Precis som man brukar säga då ofta idag. Alltså. Så ta bort fett, äta mer frukt och grönt och passa på att äta då. Nej, det var inte så tydligt mindre kött, men det blev ju det för man skulle äta mindre mättat fett. Mm. Och i den studien visar man ju dels att det inte funkar alls på folk i allmänhet. De blev inte dugg friskare, de fick inte mindre cancer heller som man hade trott. Men de som hade hjärt-kärlsjukdom från början, de här kvinnorna, och de var flera tusen i den studien, de fick mer hjärtinfarkt av att äta lågfettkost med mer frukt och grönt, mer fibrer och mindre fett. Och det är publicerat för massor med år sedan. Och ändå fortsätter man att säga ungefär det på Livsmedelsverket. Det verkar ju till och med farligt för kvinnor med hjärtsjukdom.
Så de kvinnor med hjärtsjukdom ska äta lite mer kött helt enkelt.
Jag tror det gäller
ungefär som vi pratade om på anorexienhet när jag jobbar där, att det finns ju väldigt mycket veganer på anorexienheterna, och det första man säger till och med sluta vara vegan.
Ja. Det är väl ett bra råd. Det vet man ju medicinskt. Att vara strikt vegan är ju direkt farligt. Man får B12-brist om inte annat.
Mm. Men då säger de att vi har kommit så långt nu så vi kan ju äta det i piller.
Ja. Vill man käka massa piller för man äter en sån konstig kost så att den egentligen skadar en, så visst. Jag tycker det verkar vara ett underligt sätt att hantera det här med livsstilsråd i alla fall.
Mycket underligt om du frågar mig. Men tack så mycket, Fredrik. Det var fantastiskt. Vi hade kunnat prata. Du får komma tillbaka, tror jag. Vi kan prata en timme, två timmar till. Men jag tror att vi får avsluta.
Nu.
Ja, det tror jag inte. Jag tror de kommer säkert att tjata att du kommer tillbaka. Det var jättekul att ha dig här. Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.